Den här veckan har det varit bön och fastevecka. Och vi har samlats till bön och några av oss har fastat. Och då tänkte jag så här att nu på den här gudstjänsten tänkte jag också predika om en fastetext. Och då föll valet på Jesaja 58. Det är ganska vanlig sån där text som handlar om fasta. Men när jag satte mig in i texten så här så märkte jag hur spännande det var innan. Så jag hoppade faktiskt tillbaka till Jesaja 56. Och tänkte predika 56, 57, 58. Alla tre kapitel. Så fastan kommer i slutet sen. Ja, men jag tyckte det var några mycket intressanta budskap där i Jesaja 56 och 57. Det är faktiskt så att Gud riktar sig, eller Jesaja riktar sig profetiskt till Guds folk. Och det är ingen, alltså, det låter inget bra. Alltså, man kan säga att Guds folk har verkligen, de lever fel. Det kan vi konstatera. Och det är absolut inte så att man som pastor, när man läser en sån text och så väljer man den texten att predika, att man tänker att nu ska jag predika till församlingen att ni lever fel. Det är absolut inte så man tänker som pastor. Men det kan också vara så att man känner igen sig i vissa av texterna. Och att man, alltså personligt, individuellt. Att man därför kan ta till sig budskapet på ett individuellt plan. Och det är också väldigt hård kritik mot pastorerna. Så att jag har inte riktat det här på något sätt idag. Men vi får se vad texten innehåller. Vi börjar med att läsa vers 1 tillsammans, Jesaja 56 och 1. Så säger Herren: håll fast vid det som är rätt, handla rättfärdigt, till min frälsning kommer snart, min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort. Och det Jesaja riktar sig mot nu, det är Guds folk som försummar ett rättfärdigt liv. De som borde veta bättre, alltså. De som har en tro och har växt upp i kyrkan, eller i det här fallet då i Israel. De som vet vad det innebär att leva för Gud, men som inte gör det. Och de har ställt sig, man skulle kunna tänka sig att de har ställt sig frågan: varför ska jag lyda Gud och leva ett rättfärdigt liv när allting är bra? Och det är någonting som jag tror många känner igen sig i. Att här i Sverige har vi det bra ställt. Vi har varsin bil, minst en. Vi har ett fint hus, vi har en fin familj, vi har ett arbete. Ni förstår vad jag menar. Varför ska man sträva efter att leva ett rättfärdigt liv när man har det så bra? Varför ska man gå och be och fasta när allt är bra? Eller hur? Men då riktar sig Gud till dem och säger att håll fast vid det som är rätt. Handla rättfärdigt. Och motivet för min frälsning kommer snart. Motivet för att leva ett rättfärdigt liv, det är inte din situation idag, utan det är att Jesus kommer. Lever vi med den insikten så kan vi sträva efter ett rättfärdigt liv. Man kan också tänka tvärtom, att man har ett så dåligt liv. Man är fattig, man har ingen flickvän, man har inget jobb. Det är bara jobbigt alltihopa, liksom, livet. Varför ska jag gå till kyrkan för? Gud bryr sig ju inte om mig uppenbarligen. Liksom. Det är inte heller rätt. Därför att man ska vilja leva ett rättfärdigt liv därför att Jesus kommer tillbaka. Därför att Gud har gett oss en framtid, ett hopp. Därför ska vi börja redan nu. Vi ska inte börja med att jag ska börja leva som en kristen och börja gå till kyrkan så fort jag har lugnat ner mig lite, stadgat mig, levt mina ungdomsår. Sen kan jag börja leva kristet. Så menar Gud att så ska du inte göra. Skjut inte upp fromheten, om man säger så. Tänk inte att, till exempel, något som jag brottades med när jag var student. Jag ger tionde när jag börjar få lön. Nu är jag så fattig. Men så slog mig tanken att kommer det inte vara ännu svårare att ge tionde när jag har lön? När det är mycket mer jag måste ge. Varför inte börja redan nu när det inte är så mycket, så får man in vanan. Att man tänker att man ska inte vänta på att bara Gud gör det här så ska jag börja gå till kyrkan. Eller ni förstår principen. Det var det första. Det andra är också den texten som ni ser på väggen här. Nu riktar sig Jesaja till de främlingar som bor mitt i Israel. Vi läser från vers 6. De främlingar som har slutit sig till Herren och som vill tjäna honom och älska Herrens namn. Ja, som vill vara hans tjänare. Alla som tar vara på sabbaten så att de inte ohelgar den och som håller fast vid mitt förbund. De ska jag föra till mitt heliga berg. Jag ska ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer ska bli godtagna på mitt altare. Till mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Så säger Herren, Herren, han som samlar de fördrivna av Israel. Ännu fler ska samla till honom, till hans församling. Det var ju så på gamla testamentets tid att Guds folk, det var ju Israel. Nationen och folket Israel. Föddes man i Israel så var man automatiskt en del av Guds folk, eller hur? Idag är det ju annorlunda. De som tror på Jesus är automatiskt en del av Guds folk. Så är det idag. Så då blev det liksom för de, så att säga, invandrare i Israel som kom till Israel och trodde på Gud och ville leva ett rättfärdigt liv, som gick till templet och offrade. För dem blev det konstigt. Och de som var israeler, de tittade snett på de här främlingarna, invandrarna, och lät dem inte få den plats som Gud faktiskt ville att de skulle få ha. Och då tillrättavisar Jesaja dem. De har lika mycket rätt till Gud som ni har. Tror de på Gud och vill de leva ett rättfärdigt liv, då ska de få göra det. Ni ska absolut inte hindra dem. Känner ni igen det här? Och framförallt versen som jag läste. Mitt hus ska kallas ett bönens hus. Känner ni igen det? Jesus tar nämligen upp exakt samma problematik när han kommer till templet. Ni vet att de hade gjort, templet var i flera områden. Och så fanns det ett område i templet som kallas för hedningarnas förgård. Och det var en plats, precis utifrån det här bibelordet och många andra, att där får hedningarna vara, främlingarna. Det är deras plats. De ska också få tillbe Gud om de vill det. Men den platsen hade ju Israel gjort om till en marknadsplats. Och ni vet hur det gick till, att Jesus blev vred, kastade omkull borden och drev ut folk med en piska. Och det här är en princip som jag också vill ta upp för vår församling. Jag tycker vi gör det ändå ganska bra, men vi måste alltid komma ihåg att den här församlingen startades visserligen av norrlänningar. Riktiga norrländska svenskar. Baptister. Fina, hederliga människor från bygden. Men idag så har det kommit folk från alla hörn till vår församling. Idag sitter vi här och det finns några kvar från den tiden. Norrländska, vad heter det? Riktiga, gammeldags, hederliga svenskar. Liksom. Vi får aldrig glömma att församlingen tillhör alla andra lika mycket. Församlingen tillhör inte bara den klick som var med och startade. Utan vi är Guds folk. Och alla som kommer hit och som vill leva ett rättfärdigt liv och som tror på Gud och vill tillbe Gud, de ska få göra det. Och de ska få vara med och påverka. De ska få vara med och göra sin röst hörd. Ingen är värd mer än någon annan. Det är det som är poängen. Och det är någonting vi måste jobba med, tror jag, alla. Du som är en infödd norrlänning, du måste tänka på att ge plats åt andra. Du som är nyinflyttad från ett annat land och kanske inte ens kan svenska, du måste komma ihåg att Gud ser på dig som att det här är din församling också. Du ska inte bara gå hit och känna dig liten och sen gå hem igen. Utan du ska ta den plats som Gud har gett dig. Man ska inte låta känslorna styra över sådana här saker, utan låt Guds ord få styra och berätta för dig att det här är din församling också. Nu kommer en kuriosa detalj. Ni vet att jag gillar det. Det är så mycket text, jag läser inte allting. Men i vers 4-5 så riktar sig Gud till eunuckerna. De som inte kan få barn, om vi säger det, uttrycker det så. Gud säger till dem: i mitt hus och inom mina murar ska jag ge er ett minnesmärke och ett namn. En välsignelse som är bättre än söner och döttrar. Jag ska ge dem ett evigt namn som inte ska utplånas. De kunde inte få några barn. De kunde inte få sitt namn att det bärs vidare i generationerna. Men till dem säger Gud: ni ska få ett namn, ett minnesmärke. Och i Bibel 2000 tror jag står ärominne. Vet ni vad det betyder på hebreiska? Det är bara en kuriosa detalj. Det är inget jätteviktigt att veta. Men det betyder Yad Vashem. Känner ni till det? Det är förintelsemuseet i Jerusalem. Och om ni har varit där så vet ni att när man kommer in där och sen så på själva centrala platsen så är det ett stort ett rum och så är det, vad ska man kalla det, stort torn nästan. Och så är det en massa namn och bilder på människor som dog i förintelsen. Och alla de dog ju. Och de som hade oturen att ha barn, de dog ju också. Så deras namn är borta. Så när man byggde det här förintelsemuseet, då valde man just den här versen i Bibeln och sa att deras namn ska inte utplånas för evigt. Så satte man upp alla namnen och ansiktena på dem. Och så kallar man hela museet för Yad Vashem. Ett minnesmärke. Ett ärominne. Vers 9-10. Så riktar sig Jesaja till Guds folks ledare. Han säger så här: alla ni markens vilda djur, kom och ät, alla ni vilda djur i skogen. Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. Vad är det Jesaja gör nu? Jo, han riktar sig till Guds folks ledare och skäller ut dem. Ni som blinda, blinda väktare, ni som stumma vakthundar. Om du ska ha köpa en vakthund och så går du till en kennel och så letar du bland alla hundarna, så ställs de upp på rad och så är en av dem är blind, eller så blandar ihop med väktaren, en av dem är stum, kan inte skälla. Skulle du valt den som vakthund? Nej, den kan ju inte varna dig, för det är det som är själva syftet med vakthunden. Så säger Jesaja här att de som är ledare, de som är herdar för Guds flock, de som är fåraherdar, de har sig uppgift att kommer det in en varg så ska de varna och mota bort den. Eller hur? Det är syftet. Det kan de inte göra för de är stumma. Och när vi överför det här till då en pastor till exempel, då är det som att en pastor som inte kan Bibeln, och så kommer det någon in i vår församling och börjar undervisa något som är helt obibliskt, som helt lurar församlingen. Till exempel skulle säga att alla nådegåvorna, de är inte för idag. Det var faktiskt en villolära som var vanlig för 100 år sedan. Det finns ingen tungotal idag. Det tog slut på apostlarnas tid. Det finns ingen helandets gåva. Det är slut. Tänk om någon skulle säga det. Och pastorn, han reagerar inte, för han kan inte Bibeln. Han vet inte att det står i Bibeln att de visste det för idag. Vad skulle vi tycka om det? Det riktar sig Jesaja mot att ni är dåliga ledare. Ni kan inte ens uppfylla ert enklaste syfte. Därför är det viktigt med en pastor som är väl insatt i Bibeln. Enligt den här texten. Så gå till nästa vers. Kapitel 57 och vers 4-5. Nu skäller Gud ut Guds folk här. Vem gör ni er lustiga över? Mot vem spärrar ni upp munnen och räcker ut tungan? Är ni inte överträdelsens barn, lögnens avkomma? Ni som under varje grönt träd brinner av lust i avgudarna. Ni som slaktar era barn i dalarna och i bergsklyftornas djup. Nu är det så alltså att nu har jag gått så långt så att Guds folk, Guds eget folk, hånar dem och räcker ut tungan, står det. Åt dem som faktiskt vill leva rättfärdigt. Och här ska vi då låta en varningsklocka ringa i vårat huvud. Hånar vi dem som tycker det är viktigt med att leva fromt? Det gör vi förhoppningsvis inte, men Tänk om det är så att vi någon gång har tittat snett på någon som tycker det är viktigt med vissa saker i det kristna livet, som prioriterar Gud. Tänk om vi någon gång har tänkt att de är så överdrivna, de där. Då gör vi lite åt det hållet. Vi behöver tänka på det, att inte se ner på dem som faktiskt vill leva rättfärdigt. För att då sällar vi oss till dem som hånar Guds folk. Guds fromma och rättfärdiga folk. Det måste vi tänka på. Men nu var det så här att de hade ju verkligen gått för långt här. Alltså med råge. Man hade börjat tillbe avgudar, men inte nog med det. Man hade dessutom börjat offra sina spädbarn till avguden Moloch. Det här var det bland det värsta som Israel gjorde under hela gamla testamentets tid. De gjorde mycket dumt, men det här var bland det värsta. Jag tänker inte ens beskriva hur en sån offerritual gick till. Det är fruktansvärt när man läser om det. Men man gjorde det man offrade alltså spädbarn i en dal precis utanför Jerusalem som heter Hinnoms dal. Och på grekiska blev det Gehenna. Känner ni till det? Kuriosa. Det översätts till svenska oftast med helvetet. Det är alltså en dal i Jerusalem. Och en kuriosa detalj här är att jag var där. När jag var i Jerusalem så jag har varit i helvetet och kommit tillbaka. Nu vet ni det. Gud ifrågasätter, varför är ni så duktiga på att tillbe andra gudar när ni försummar eran gud? Och det är någonting, en utmaning till oss, därför att en avgud kan vara någonting som du håller högre än Gud. Min stora frestelse i livet som inte ännu finns på plats, det skulle vara en BMW. Jag nämnde förut. Skulle jag ha en BMW, då skulle jag ha stora frestelseproblem. Jag vill ha en BMW. Jag skulle vårda den så ömt. Jag skulle tanka den noggrant. Jag skulle alltid se till att den var fin och fräsch. Det finns en risk att när man liksom håller någonting så kärt som jag och en BMW, så är det risk att den blir högre och viktigare än Gud. Och det kan visa sig att man, när det är söndag och man känner att nu har jag ledig, nu har jag helg, jag har massa grejer att fixa och jag hinner inte gå på gudstjänsten för jag måste fixa. Det är en varningsklocka då. Då har man börjat sätta någonting högre än Gud. Jag vill inte ge någon dåligt samvete. Och ni är ju här, så ni känner ju inte det. Men jag vill ändå liksom lyfta fram det här. Att när det börjar dyka upp sådana här grejer allt för ofta, då måste man börja fundera. När man börjar prioritera sin karriär mer och mer. Så att det blir viktigare att ha en bra karriär än att fungera som ledare i kyrkan till exempel. Och då är det som att Gud ställer en fråga till dig. Hur kommer det sig att du är så duktig på att lägga tid på ditt jobb, men inte på att lägga tid på Gud? Och det är en fråga som vi alla måste kunna svara på. Gud säger sen så här i vers 11. För vem var du rädd och fruktade eftersom du bedrog mig? Du har inte kommit ihåg mig eller brytt dig om mig. Är det inte så? Eftersom jag varit tyst och det är sådan lång tid, fruktar du mig inte? Och här vill jag lyfta fram att Gud konfronterar sitt folk med att varför är det så viktigt för er att ni sköter er karriär eller ert jobb eller er BMW? Men inte mig. Varför tar ni er inte an mig? Varför ber ni inte? Varför gör ni inte det och det och det? Så riktar sig Gud till dem. Och då skulle man kunna tänka sig, då, det verkar som att de har svarat så här att ja, men du gör ju ingenting, det händer ju ingenting. Eller till exempel att ja, men vi syndade och det kommer inget straff. Ja, men då kan man ju fortsätta. Förstår ni vad jag menar? Man kommer in i den mentaliteten. Eller att vi har bett nu ganska länge, men vi har fortfarande inte fått någon bönesvar. Då slutade vi ju be. Jag slutade gå till kyrkan och mitt liv är fortfarande bra. Varför ska jag då gå till kyrkan? Typ så. Den mentaliteten har infunnit sig hos Guds folk. Men då svarar Gud så här. Är det eftersom jag varit tyst som du inte har, som du inte fruktar mig? Och Guds anledning till att han är tyst kan faktiskt vara därför att han är barmhärtig. Därför tänk om Gud hade straffat oss varje gång vi syndade. Då skulle vi ju inte överleva två dagar. Och därför gör inte Gud det. Därför är han schysst mot oss. Han ger oss tid att omvända oss. Han är barmhärtig. Det får inte bli ett skäl till oss att sluta gå till kyrkan. Eller ni förstår vad jag menar. Och det är också så här att det är ganska vanligt mänskligt fenomen att när man väl blir sjuk eller någonting sånt, någonting hemskt händer, det är först då man vänder sig till Gud och ber om hjälp. Och då säger Gud till Guds folk här i Jesaja att nej, nu, då får ni prova era avgudar som ni så, tycker så mycket om. Liksom. Gå till dem så får ni se. Så hela tanken här att det Gud försöker förmedla är att tjäna mig och vara rättfärdig oavsett omständigheterna. Även när det är, livet är lugnt, när det är bra. Fortsätt att leva ett rättfärdigt liv. Hur ska man då göra om man inser att okej, jag har levt fel och jag behöver omvända mig och komma tillbaka till ett rättfärdigt liv? Det säger Gud i vers 15 för de som vill lyssna. Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronat i evig tid och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan. Hur ska man göra för att komma till rätta med Gud om man har levt i synd? Nummer ett, det första du behöver inse är Gud är den helige. Gud har en tron i himlen. Gud är majestätisk. Gud är helig. Det är bara inse faktum. Gud är den helige. Det finns ingen annan än honom. Han är den helige. När vi liksom inser det på något sätt. Det är nummer ett. Det andra vi behöver göra, det är att inse vilka vi är. Vi inser vem Gud är och vi behöver inse vem vi är. Vi måste ödmjuka oss. Vi måste förstå att vi är syndare. Vi måste bli förkrossade nästan. Anledningen till att vi kom fel från första början, det var ju för att vi tog Guds plats. Vi satte oss själva som de viktigaste personerna i universum. Vi började tillfredsställa oss själva hela tiden. Vårt liv handlade om allt som vi har och äger och tycker är bra. Vi tog Guds plats. Det är därför vi gick fel. Men när vi då inser och bekänner att nej, okej, jag är inte Gud. Jag är en människa. Och det är Gud som är Gud. Det är Gud som är helig. Det är Gud som ska ha tronen i mitt liv. Då tvingas vi ödmjuka oss och inse vilka vi är. Men det som är så bra är ju att okej, Gud är helig, men det finns ju också en annan aspekt av Gud. För att om han bara hade varit helig och vi bara hade varit syndare, då är det ju kört. Vi kan inte komma inför Guds tron om vi är syndare liksom, på det sättet. Men för det tredje då. När vi ödmjukar oss, när vi bekänner att Gud är den helige, då kommer vi också inse att Gud är den kärleksfulla. Det är väl bra. För att annars hade det verkligen inte sett bra ut. Han är helig, men han är också kärleksfull. Han älskar oss. Kommer vi till honom med en ödmjuk ande, en förkrossad ande, då är han barmhärtig. Då förlåter han oss. Då låter han oss komma till honom, trots att han är helig. Nu kommer vi till det här med fasta. Det som jag då hade tänkt från början. Lite avslutningen så här. Jesaja 58:3. Guds folk säger så här. Varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag gör ni vad ni har lust till och alla era arbetare driver ni hårt. Ni håller er fasta med kiv och trätor. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på sånt sätt nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle detta vara en sån fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig? På ytan såg Israel ut som ett rättfärdigt folk. De fastade och de gjorde det de skulle. De gick till kyrkan på söndagarna. De hade kavaj och slips. De var präktiga och fina. Men under ytan så döljde sig ett falskt hjärta. Och här måste man se upp. Alltså. Man får inte bli en sån som går till kyrkan för att det är gammal vana, det är tradition. Man har en position eller man vill vara fin. Det finns alla möjliga anledningar. Man får inte bli sån. Man får inte fasta bara för att man ska fasta. Man får inte vara en församling som bara upphöjer Gud och tillber honom med sin mun. Men i hjärtat så är man någon helt annanstans. Eller att man, de otroliga bekännelser man kanske läser eller ber på söndagarna. Sen på måndagen så är de, det finns ingen som helst koppling till ens liv. Det finns, alltså, förstår ni vad jag menar? Man får inte bli så att man, Jesus tar också upp det här. Han utmanar de som rabblar tomma böner. Bara tomma ord när du ber. Du bara läser ju Fader vår om och om igen. Men du ber den inte. Det riktar sig Jesaja till här. Man kan inte avstå från mat samtidigt som man slår sin broder, skriver också Jesaja. De slogs alltså på sin fasta. De slogs alltså. Kan ni tänka er det, att vi som församling bestämmer oss, kommer överens om att okej, vi ska fasta tillsammans. Vi ska ha ett par dagar där vi faktiskt på riktigt fastar tillsammans. Samlas vi här 2 gånger per dag och ber tillsammans. Och sen på morgonmötet så, när vi är här, så börjar vi gnabbas, trätas, kivas och sen slåss vi. Som en ukrainsk riksdag. Och så förväntar vi oss att Gud ska lyssna på de bönerna. Bara för att vi fastade. Bara för att vi samlades till bön. Nej. Det är bara en tom ritual. Gud vill inte ha den sortens fasta. Han tycker inte ens att det är fasta. Bara för att man avstår från mat så är det inte fasta. Alla er som går på 5-2-dieten. Ni kan inte räkna in det till fastan. Sen säger Gud att vill du fasta på rätt sätt? Så säger han, lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria och så vidare och så vidare. Dela ditt bröd åt den hungrige, skaffa de fattiga och hemlösa en boning, klä den nakne var den ser honom, dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Alltså en riktig fasta måste gå hand i hand med att man faktiskt lever rätt, gör rätt. Man kan inte blunda för de som har det svårt med ena ögat och sen be till Gud med det andra. Alltså, det måste finnas någon verklighetsförankring i bönen och fastan. Vill du be och fasta på rätt sätt? Sluta göra ont mot andra människor och börja göra gott mot dina medmänniskor. Så säger Gud. Nu ska vi ta sista bibeltexten. Från vers 8. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, se, här är jag. Om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig åt den hungrige av det du har, och mätta den som lider nöd. Då ska ditt ljus gå upp i mörkret. Och din natt blir lik middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig. Han ska mätta dig mitt i ödemarken. Och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård. Och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Det här var ord av löften till Guds folk. Vill ni leva rättfärdigt? om ni ber och fastar på rätt sätt, om ni behandlar människor på ett bra sätt, då finns det löften från Gud som är till för dig. Vad var det han sa? Gud kommer att ge ljus över din situation och ditt liv. När du ber så kommer han att svara. Och när du behöver vägledning så kommer Gud att leda dig. Och när du behöver ett helande så kommer Gud att styrka dig. Det finns många löften knutna till ett rättfärdigt liv. Och det här är, måste jag också tillägga, det är generella löften. Din situation kan ju se ut på ett visst sätt. Och det finns alltid undantag och det finns alltid orsaker och tankar. Men generellt sett, det finns löften knutna till ett rättfärdigt liv. Hur många vill ha ett sånt liv? Hur många vill att när man har en situation man inte vet hur man ska göra, att Gud ger dig ljus över den situationen så att du vet att okej, jag behöver göra så här och så blir det rätt. Hur många vill att när du ber så svarar Gud? Hur många skulle vilja att du fick höra Guds röst på riktigt? Räck upp handen. Ja, det var några stycken. Hur många vill att Gud leder dig i ditt liv? Att han faktiskt leder dig steg för steg till rätt plats, till rätt person, till rätt jobb, till rätt situation. Hur många vill att Gud ger dig styrka i din kropp? Är det någon här inne som inte har någon skavank eller någon kota som ligger snett? Alla har vi ju någonting. Det här är alltså, Gud säger alltså till oss. Om du lever ett rättfärdigt liv, om du väljer att gå den vägen, om du slutar att vänta på det hela tiden, att skjuta upp det. Ja, men jag ska satsa på Gud när jag blir pensionär, för då har man så mycket tid. Ja, men om du skjuter upp det till dess kommer du kommer vara som en nyfött barn när du väl börjar liksom. Börja redan nu, är Guds ord i den här texten till dig och mig. Skjut inte upp det, vänta inte. För de här löftena finns för dig och mig. Och det här är ingenting som jag menar att jag som pastor säger för att på något sätt försöka motivera folk till att börja göra mer i kyrkan. Det är absolut inte så, utan det här är vad som Gud själv säger i sitt ord. Det här är en del av det rättfärdiga livet. Och varför skulle inte vi i Timrå sträva efter att leva ett rättfärdigt liv när vi ju har det så bra? Eller hur? När vi har allt som vi behöver, bilar och hus och kläder och mat.